Jag heter som sagt Jonas Weide och jag tyckte jag såg ett helt gäng jag inte kände till här när jag klev in, så jag tänkte bara säga något kort om mig själv. Jag är med i församlingsledningen här i Johanneskyrkan och har varit bott här i 12 år, har varit med i församlingen snart, så att det springer iväg. Och när jag här om kvällen i fredagskväll satte mig ner och skulle få lite lugn och ro så jag skulle titta på den här predikan. Barnen hade lagt sig, 3 stycken små juveler som är ännu underbara när de sover. Och för att få lite rätt känsla så där så hade jag tänt en brasa och satte på Thomas Andersson Vis. Liksom, jag behöver ha lite så soundtrack i bakgrunden när jag ska förbereda och sådär. Så jag fick en riktigt skön fredagsfeeling. Och då kom den här låten upp och den liksom är en väldigt bra tema för den här predikan. Idag bröt solen fram efter veckor av regn och så vidare i refrängen. Gud, om du hör mig, jag kommer som den jag är. Gör någonting vackert av allt som går sönder här. För ni vet den där känslan när solen bryter fram efter en regngrå mulen januari dag. Det har varit liksom sådär mörkt i sådär 3-4 veckor utan att överhuvudtaget ha sett liksom blå himmel. Och man får en liten försmak av våren. Jag hade en kompis som skrev på Instagram och så kom solen äntligen och sa att allt kommer bli bra. Jag tror ni känner igen den där känslan. Och jag har på senaste tiden pratat med många vänner och i olika sammanhang så där, som har liksom tvivlat på både kyrkan och på Gud och på livet i stort. Och jag tänker att dagens text och dagens budskap här kanske kan ge en liten tröst och en riktning ut ur det här mörkret. För vi är i fastan och i förra veckan så inledde Lina Lee predikan kring utifrån Lukas framförallt. Där vi kommer att gå framåt mot Jesu död och uppståndelse på korset. Vi ska liksom få vandra med Jesus genom de centrala texterna i Lukas. Vi är redan idag framme vid intåget i Jerusalem. Och för er som kan ert kyrkoår, så är det ju så att det är egentligen palmsöndagens text som vi då predikar över idag. Så att det är inte palmsöndagen idag, så att ni inte liksom kommer in i fel mode så att säga. Så att vi har alltså 2 kyrkoårsdagar. Alltså dels är det första advent som vi predikar den här texten och så dels är det palmsöndagen. Men det är inte nog tycker vi, utan vi slänger in ytterligare ett tillfälle så här mitt i fastan där vi predikar den här palmsöndagstexten. Så ska vi försöka göra. Vi läser. Efter att ha sagt detta så gick han framför dem mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, så skickade han iväg 2 av lärjungarna och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ungåsna som står bunden där, en som ännu inte ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan så sa den som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Vi kommer in i ett sammanhang här där Jesus har varit i Jeriko innan. Han har träffat Zacchaeus och liksom haft måltid med honom. En man som drev in tullar och som var rätt illa ansedd i samhället i stort. För er som har någon gång varit i en söndagsskola så har ni säkert hört den texten 100 gånger. Och det var liksom, där var det väldigt mycket förväntan. Det var väldigt mycket så här Många hade samlats, man hade sett de under och tecken som Jesus hade gjort, och man ville verkligen träffa den här mannen som man misstänkte och trodde att det här kan vara Messias, det här kan vara den vi har väntat på. Och det är liksom så att Jesus, ju närmare vi kommer påsken, ju mer uppenbarar han av sig själv av att han är Messias. Vi ska läsa en kort textsnutt härifrån precis innan det här, den texten vi läste. För där står det så här: för de som hörde detta berättade han också en liknelse. Eftersom han var nära Jerusalem och de trodde att det redan nu skulle få se Guds rike komma. Det var det här, det verkar som att det hänger ihop det här att Jerusalem, att de var nära Jerusalem och att Guds rike skulle komma. Det verkar vara som att nu händer det någonting här. När Jesus kommer till Jerusalem så förväntade sig människorna att Guds rike skulle komma. Och här behöver vi liksom blicka tillbaka till Gamla testamentet och till den historia som Israel befann sig i. Och ja, som är Israels historia även idag. Vi har ju följt Israels folk och exilen i Babylon här under tidigare predikoserier i vår. Och vi har senast innan fastan här så predikade Lina Lee om det här med att bygga upp murarna för Jerusalem och bygga upp templet återigen då. Och vikten av det för att visa att Gud är närvarande. Gud finns bland sitt folk. Och den här bilden av Jerusalem som platsen där liksom Gud på något vis finns och där Gud också manifesterar sin närvaro är väldigt viktig för att vi ska förstå varför därför det är så viktigt det här att Jesus rider in i Jerusalem. För förut så var det ju då att Gud återvände och att Gud på något vis blev närvarande i templet genom templet. Men nu kommer ju Jesus och förkroppsligar Gud själv. Gud återvänder liksom på något vis från exilen som har varit på ett sätt ifrån hela syndafallet. Alltså då när vi levde innan syndafallet, när vi levde i gemenskap med Gud fullt ut, alla människor. Nu kommer Gud själv in i Jerusalem och uppfyller det här på något sätt. För att bo hos allt och alla, och inte bara i templet. Eller som det står i Johannes 1, att ordet blev kött och bodde bland oss. Eller som grundtexten där säger, tabernaklade bland oss. För tabernaklet var ju det här tältliknande templet som de hade, Israels folk hade när man liksom under uttåget ur Egypten. Då var ju det liksom symbolen för Guds närvaro bland sitt folk. Och Johannes säger här att ordet blev kött och tabernaklade. Ordet blev kött och blev till templet bland vårt folk. Alltså Jesus är templet. Jesus är den som uppfyller Guds närvaro i vår värld. Och när Jesus äter mat med Zacchaeus och när han botar sjuka och driver ut andar, eller när han ber sina lärjungar gå och hämta den här åsnan i texten, så är allt sammans, alltså alla detaljer, en del i Guds frälsningsplan för den här världen. För Jesu liv är liksom Guds rike i konkret form. När en sjuk blir botad så är det Guds rike som kommer till oss. Jesus sa, Guds rike är nära, omvänd er och tro på det. Så det är viktigt på något vis att vi har den här historien av att Guds närvaro behöver manifesteras på något sätt. Alltså har manifesterats genom templet, eller tabernaklet, genom templet och nu genom Jesus själv. Och Jerusalem är på något vis ett nav i det här. Varför en åsna då? Jo, det här är återigen en viktig detalj som visar det här Guds frälsningsplan i ett större sammanhang. Vi ska läsa en text ifrån Zakaria som var en av de här profeterna som profeterade i Babylon om att Gud hade en plan att återvända till Sion, till Jerusalem. Och här är också kända ord som ni säkert har hört förut om ni har varit i en kyrka på första advent. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han och seger är honom given. I ringhet kommer han, ridade på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Och Israels folk kunde sin bibel eller sina texter så att säga, så förväntan var stor om att Messias skulle komma. Och när de nu såg den här mannen som hade gjort så mycket under och tecken komma ridande på en åsna, så gick nog referenserna rätt så snabbt för många av dem till den här texten. I ringet kommer han ridande på en åsna. De var ju i ett situation där man var förtryckt av romarna. Och de hade haft en lång och mödosam vandring där det var väldigt mycket lidande på olika sätt. Och nu så verkade det som att tänk om det är så. Tänk om han som vi har väntat på är på gång. Tänk om Messias är här. Tänk om Gud återigen ska komma tillbaka till Jerusalem. Gud hade ju fört dem tillbaka förr och tagit liksom tillbaka Jerusalem. Först i Kanans land genom Abraham, där man hade blivit lovade det. Sen genom Mose, befriade sitt folk. Och Zerubabel och ifrån exilen i Babylon. Han hade alltid hållit sina löften. Så allt som Jesus, sammanfattningsvis är det att allt som Jesus gjorde var en del i något större. Hans liv, och inte bara det här som hände på korset och uppståndelsen, utan hela hans liv, de relationer han levde, de under och de tecken han gjorde, gjordes i det sammanhang som Israels historia var i. Så Guds frälsningsplan innebar att Gud utvalde ett folk för att hans välde skulle nå från hav till hav, från floden till världens ände, som det står i Zakaria. Nu ska vi prata om den här mödosamma vandringen upp till Jerusalem. För några år sedan var jag och Rebecka, min fru, och det var innan vi hade barn, upp på fjällvandrade. Vi skulle göra en topptur upp på Helax glaciär uppe utanför Ljungdalen. Och det var en rejäl stigning, jag kommer inte ihåg exakt hur många meter det var, men det var rätt så ett par timmars liksom topptur så där. Och vi knatade upp där och kände väl att det här kommer bli jobbigt, och tog rätt mycket pauser och kämpade. Och när vi hade kommit ungefär halvvägs upp så kommer en familj gående med en 9-åring och en 5-åring och sen 2-åring i en bärstol på ryggen. Och knatar med rätt så lätta ben förbi oss. Så här, tut. Och den här femåringen sjöng på den här Veronica Maggios gamla dänga, Jag kommer. Och vi var rätt så knäckta av den här situationen, kan man säga. Men det var en slitsam vandring uppåt. Och det enda liknelsen i det här är väl kanske att det var ungefär så liksom brant och kargt för Jesus och lärjungarna att gå nerifrån Jeriko upp mot Jerusalem. Så för Jeriko låg längst ner i dalen, ner mot Jordanfloden. Och han går den här hela vägen. Och Betfager då, som är den här byn som de går till och hämtar åsnan. En liten by nedanför Jerusalem i ett kargt och torrt landskap. Och i det här karga landskapet så reser sig Olivberget. Och sen liksom strax nedanför där så ligger Jerusalem. Och den här resan uppåt är både mödosam och hoppfull. Och vi ska prata lite grann om den här resan i torra landskap, tänker jag. För det händer något när vi färdas i torra tider. när livet bjuder motstånd. Precis som jag beskrev här i början om tvivel, om tvivel på Gud, om utmaningar som inte är så roliga. Genom historien så har ökenfäderna sett den här rikedomen att söka det karga i det avskalade och dra sig undan världen på något vis för att där hitta en större rikedom. Och fastan är ju också en sån tid egentligen att vi försöker att plocka bort vissa saker och söka oss till lite det torra, lite det liksom, och möta det som faktiskt är viktigt, det viktigaste. Jesus fastade ju 40 dagar i just öknen. Och Israels folk vandrade 40 år i öknen innan de kom in i Kanaan, i Israel. Och i det här när vi färdas så får vi möta oss själva på något sätt. I det här tysta, i den här liksom, när Gud inte svarar, när vi upplever att Gud inte svarar, så får vi möta vilka vi är och vilka bilder vi har av oss själva och vilka bilder vi har av Gud. Och när man är i en sån här mörk period så är det liksom att allt man byggt sitt liv på, det är lite uppe till förhandling. Om jag har trott på Gud hela mitt liv, om jag har verkligen liksom sökt honom och levt för honom, och nu så är det tyst, nu är det torrt, nu händer ingenting. Hur blir det då? Och hur kommer jag vidare i det här? Magnus Malm är en person som jag söker mycket visdom hos och som har hjälpt mig genom många såna här kluringar, höll jag på att säga, alltså när jag har grubblat och funderat. Och han talar i sin bok Bildfaktorn om just den här mödosamma vandringen från bild till verklighet, där vi får pröva våra gudsbilder för att verkligen hitta det som är Gud själv på något sätt. Och vår gudsbild formas inte, eller han har haft fyra punkter lite grann som han beskriver, som kan vara bra att ha med sig när vi funderar på vad är det som formar vår gudsbild och vad är det som hur förhåller vi oss till Gud på något sätt. Och det första är att det formas inte av böcker och predikningar utan våra relationer. Så vår förmåga att förhålla oss till Gud beror också på vilken förmåga vi har att förhålla oss till varandra. Har vi lätt att liksom ta in människor och är väldigt öppna och sådär, då kanske vi har också lättare att få den här intima relationen med Gud. För att det är vårt liksom relationsmönster. Eller som jag kan ha svårt för det där ibland och håller lite hellre ett avstånd. Och jag har svårt att få till den där liksom intima relationen med Gud. Så där blir liksom det viktigare för mig att jobba med de bitarna. Och det präglar också min gudsbild. Den andra biten handlar om känslorna. Och det här är ett väldigt så här klurigt ämne. För att ofta får man höra, du ska inte lyssna så mycket på känslorna. De går och kommer. Så bestäm dig för en sak och så håller du till det. Liksom. Men känslorna kan ge rätt mycket riktning. Och känslorna, vi har också en tendens att ibland inte ta känslorna på allvar heller. Att vi liksom sopa bort dem. Ja, men du ska inte tänka så där att Gud inte finns. Han finns, det är klart han finns. Det är bara att du fortsätter så kommer det kännas bra om en stund. Så där. Men att vi behöver bli bekräftade också när vi är i de här djupa situationerna. För att vi ska kunna komma vidare och kunna liksom se att ja, men det här håller faktiskt. Och kanske kunna hitta en ny bild av Gud som håller på längre sikt. Vår bild formas också av våra erfarenheter. Och där är också det hänger ihop mycket med det här med relationer. Att, ja, men har vi en erfarenhet av en väldigt negativ relation så är det klart att vi kan ha svårare att förhålla oss till Gud. Det här med fäder till exempel. Alltså Gud som far är ju en bild som vi återkommer mycket till. Och har vi en komplicerad relation till en far så kanske det är mer utmanande för oss att förhålla oss till Gud som far också. Så det formar också vår gudsbild. Och sen det sista tycker jag är ett bra sätt också att ha med sig när vi tänker kring det med gudsbild och hur vi tänker kring Gud. Det är att tänka bilden snarare som ett raster, alltså som någonting vi ser igenom, alltså ett par glasögon. Att om vi har en bild av Gud som är på ett visst sätt, så kommer det prägla allt vi gör, allt vi ser, allt vi liksom, hur vi tolkar till exempel den här gudstjänsten. Har vi en bild av Gud som väldigt dömande och svårtillgänglig, då kommer vi ha svårt att ta till oss vissa av de här liksom mer, ska man säga, intima bönehandlingarna, som är att förbönen och att faktiskt få komma nära korset. Och då blir det liksom svårt att ta till sig det. Så det har hjälpt mig en del att tänka kring Gud. Att ja, men om jag har en gudsbild som är fel, så kommer jag tolka allting fel, om ni förstår vad jag menar. Så att det där blir väldigt viktigt för oss att komma vidare i det här. Det är lite invecklat, men jag tänker att vi börjar här någonstans. Vi får börja liksom att smaka på det här, och sen så får vi fördjupa oss i det här. Men för det viktiga är att vi tar vara på varandras frågor och varandras tvivel, och ser dem som sunda reaktioner på olika sätt. För frågan är, hur kan vi liksom komma vidare när vi har fått en rätt cementerad gudsbild? När Gud inte svarar, när det inte händer någonting. Och där tänker jag också att fastan och den här tiden när fastan faktiskt, som fastan ligger i, att våren långsamt tinar upp. Just idag kändes det inte så i och för sig, men att våren tinar upp den här vintern. Och år efter år så segrar liksom livet över döden. När vi får vandra genom den här både natur och i påskens budskap. Och Jesus talar ju om anden som hjälparen i såna här situationer. Anden som hjälparen, som upplyser oss och som leder oss till hela sanningen. Så här, anden är en nyckel, tänker jag. Och Magnus Malm beskriver i en annan av sina böcker att hur anden agerar på ett väldigt bra sätt. Han skriver så här, att sanningens ande träder i kallelsen in i ett livslångt samarbete. Alltså när vi säger ja till Gud, så börjar vi samarbeta med sanningens ande, som bygger på stor respekt med min egen vilja. Han är beroende av att jag släpper till honom och låter honom undervisa mig. Så fort jag säger nej eller stänger till ett område i mitt liv, så avbryter han sitt verk och väntar. Han kan vänta tålmodigt i åratal, men han bryter sig aldrig in. Så fort jag säger ja till honom igen, så sätter han igång villigt och utan förebråelse. Sådan är sanningens ande. Sån är alltså sanningens ande, en ödmjuk hjälpare som steg för steg arbetar bort besvikelser, upprättar svek och trasiga relationer, för att hjälpa oss att se mer av vem Gud verkligen är. När solen tränger fram, och nu ska vi läsa nästa bit av texten här. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget, så började hela skaran av lärjungar i glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om det tiger, då kommer stenarna att ropa. Efter den här långa vandringen, först uppför Olivberget och sen så ner mot Jerusalem den sista biten, så kommer han ner, Gud stiger ner till oss människor. För att Gud återigen ska ta plats. Men inte bara för Israels folk, utan för hela världen. Att hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Fariseerna visar lite grann i den här texten också på hur cementerade bilden av Gud kan fastna i en religiös återvändsgränd. Ja, men ropa inte, säg åt dem att sluta. Så här kan de inte göra. De kan inte ta emot dig som en kung på det här sättet. Du rider ju på en åsna. Men de såg inte hur Gud själv kom ner, då deras raster, då deras glasögon präglades av felaktiga förväntningar på hur Gud skulle verka. Återigen så kommer den här texten av Thomas Andersson Vi. Då idag bröt solen fram efter veckor av regn. Gud, om du hör mig, jag kommer som den jag är. Gör något vackert av allt som går sönder här. För ibland måste något gå sönder. De här förväntningarna fariseerna hade, de här felaktiga bilderna vi har ofta av hur Gud ska verka, för att solen återigen ska kunna bryta fram. För när Jesus red in i Jerusalem och senare dog och uppstod, så gick alla förväntningar sönder på hur Messias skulle rädda den här världen. Hur han skulle krossa maktens män genom som en stor ärövrare. Han kom på en åsna, han tvättade fötter, han spottades på, han hånades, han spikades upp på ett kors. Bilden på Gud som en ödmjuk tjänare gick stick i stäv med den tidens förväntningar på hur en kung skulle vara. Så jag går in för landning, och då kan man ju fundera då på hur kan vi då komma vidare när vi är i de här mörka tiderna? Hur kan vi göra plats för sanningens ande? Det låter ju så lätt på pappret så att säga, men så svårt i verkligheten. Hur kan vi gå från den här bilden och till en större verklighet? Hur kan vi låta ödmjukhetens konung komma in i våra liv? Jo, jag tror att vi behöver ge utrymme för att möta våra gnagande frågor och känslor av besvikelse. Och här blir fastan en god tid för det här, att faktiskt stänga av, så som jag gjorde, att jag satte på musik så fort jag skulle ha det skönt. Kanske är bra att stänga av det ibland också. Och faktiskt möta våra egna tankar och tillåta oss att tänka det där som gnager. Vi behöver också som gemenskap hjälpas åt att ta de här känslorna på allvar och verkligen våga brottas vidare. Jag tänker Johanneskyrkan, vi har en tradition av att verkligen tillåta oss att ställa de här frågorna. Att verkligen prata om och resonera och be kring de här frågorna. Och jag tänker att det är en del vi ska hålla fast vid och fortsätta kring. Vi hamnar lätt i att problemlösa. Det är bara en fas. Om du bara fortsätter gå på gudstjänst så ska det kännas bra sen. För ibland så behöver vi bara vara medvandrare. Ibland så behöver vi bara säga, ja, jag förstår att det är jobbigt. Men vi träffas imorgon kväll också och pratar vidare. Eller vi kan bara sitta och vara. Men vi fortsätter att finnas där för varandra. Och för det tredje så tror jag att vi behöver sätta oss i gynnsamt läge för att sanningens ande ska kunna verka. Att oavsett känsla fortsätta att utsätta oss för de här tankarna och känslorna. Att fortsätta att faktiskt vända oss mot Gud och säga att jag bjuder in dig även om det känns torrt. För att oavsett vår känsla och tanke, oavsett var vi befinner oss, så befinner sig Guds rike så här nära. Det är bara för oss. Det är verkligen så nära som, även ifall inte vi känner det, så finns det precis för oss att få tag i. Men vi behöver försöka sätta oss i gynnsamt läge, försöka komma bort från de här bilderna genom att långsamt vända oss mot Gud. Och om igen. För resan mot det himmelska Jerusalem, som är vårt slutmål, kommer vi möta både tider av hosianna-rop och tider av klättring upp i karg i torr öken. Men i själva livet så formas vi mer och mer till en avbild av Gud. Så att det är faktiskt resan som är mödan värd, och resan har betydelse för hur vi blir lika Jesus. Och där får vi se på hela Jesu liv och ta rygg på Jesus när vi går upp mot Jerusalem, mot det himmelska Jerusalem. Vi stannar där för idag. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi får närma oss de här texterna som som har med din sista tid på jorden att göra. Tack för att vi får se hur du som en ödmjuk konung red in i Jerusalem och uppfyllde det här att Guds rike är här. Guds rike, din närvaro är bland ditt folk, både i Israel på den tiden, men från hav och till jordens yttersta gräns. Herre, jag ber att du ska sända din hjälpare till oss gång på gång. Sanningens ande skulle få visa oss vem du verkligen är. Att våra bilder av dig kan hjälpa oss närmare dig, men att det också vissa bilder behöver gå sönder för att vi ska kunna se någonting av det som verkligen är du. Så Gud, om du hör oss, och det tror jag att du gör, vi kommer som de vi är och gör något vackert av allt som du ser, allt som har gått sönder, allt som är av glädje, allt som är av tacksamhet, Herre. Gör något vackert av det. Det ber vi om. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.